Ja,
nu missade
absolut.
Jag ju allt du sa, så att jag inte svarar på det.
Vi pratar om Marik från Valp till Sad Boy Doing His Best and Transformation.
Välkomna till ännu ett strålande avsnitt av denna fantastiska på The Shattered Library med mig, Janni,
Anna
och Jenny Per. Så nu vi kan börja med boken. Vi har läst kapitel 1-4 av The Calling. Och vem vill sammanfatta?
Ni får jättegärna fylla i, men vi börjar med att följa Duncan som vi också träffade i inledningen i Origins. Men nu är han, kan han vara, sena tonår, 20-årsåldern någonstans, så precis blivit Grey Warden. Han och den här kommandern Genevieve och ett gäng till Grey Wardenar, de ska ta sig ner i Deep Roads och rädda Genevieves brorsa Bragan, som har gett sig ut på sin calling, men han har inte dött, vilket då är det förväntade utkomsten av att man ger sig ner i Deep Road. För att Genevieve har då fått visioner som på något sätt, att hon vet eller känner att han lever fortfarande. Och problemet är att han vet var de här Old Gods håller hus i The Deep Roads. Och om den informationen kommer i Darkspawn händer, så är det inte bra. För då blir det ny blight. Och de beger sig då till kung Merrick och Loghain. Och ber att någon, eller inte någon av dem, de ber ju Loghain att han ska följa med ner i Deep Roads och visa vägen till en av de här Taig, som jag inte minns namnet på, Ortantaig tror jag, där de var i förra boken. Och där tydligen ingen har varit på väldigt länge. Och Loghain säger nej, Merrick säger ja, av lite oklara anledningar. Bitter självömkan, en av dem kanske, jag vet inte. Och följer med. Och vi lämnar dem väl när de precis har kommit fram till ingången till Deep Roads. Vad kan man säga mer?
Vi träffar en viktig karaktär till.
Gör vi?
Ja, det
som
gör vi.
Kanske vi vet inte att det är en viktig karaktär än.
Vi träffar en snubbe som pratar.
Jag kan inte veta.
Ja, men vi kommer att prata om det senare.
Ja, vi tar det sen.
Arkitekt.
Gud. Ja, såklart. Ursäkta. Just det. Ska jag säga det också, så får du klippa in det, eller?
Nej.
Egentligen kanske vi borde prata mer om honom i något följande avsnitt när vi vet mer. För att vi får ju mer information om honom.
Vi kan ju bara konstatera att vi har träffat en snubbe i Deep Roads också.
Ett darkspawn som kan prata. Alltså man undrar ju också hur de annars skulle ha fått veta vad det här Old Godsen fanns om de inte kunde kommunicera med typ språk.
Intressant.
För de ägnar sig väl inte åt liksom tankeöverföring. Även om darkspawn verkar vara någon slags här beehive mind av något slag, så tror jag väl inte att de så konkret kan fånga upp tankar hos Grey Warden. Eller det är i alla fall ingenting som har berättats.
Men det här är ju en intressant sak i och för sig. Darkspawn-kommunikation. Vi har ju ingen koll, men på något vis måste de ju kunna kommunicera, som de ändå verkar fungera som en slags armé, vilket jag har vaga källor på kräver en del kommunikation då för att det ska funka.
Men alltså, så som jag fattar det som, så är det någon slags beehive-grej som pågår.
Om man får sitt där calling, och jag antar att the calling, kommer vi in på det på en gång, att det är när den enskilda Grey Warden känner att nej, men nu är jag för mycket tamed i mig. Det här går bara åt ett håll. Då går jag ner och slår ihjäl lite darkspawn och dör.
Men jag fattar det som att det nästan är någon fysisk, liksom, att det faktiskt är det, alltså det calling som en signal man känner av eller hör eller någonting. Och att man av den känner sig tvingad att ta sig ner i Deep Roads för att, precis som alla andra darkspawns, typ ansluta sig till.
Men han kände sig inte tvingad. Han hade ju ingen lust med det här egentligen, han Bregan.
Nej, det är precis sant.
Men jag tänker också att
det inte annars så. Det är lite så. Tvångsmässigt nästan.
Jo, att det liksom är, det är bara så de gör. Och jag har ju alltid tänkt att det är för att de förvandlas till darkspawn. Men jag är inte säker på att det är en korrekt tolkning egentligen.
Nej, alltså så som du beskriver, som man inte går ner, är ju att man typ dör en plågsam död. Och, alltså darkspawnen klarar ju av tainten utan att göra det.
De säger inte så länge att de dör. Jag undrade om kanske de blir darkspawns. Men ingen vet eftersom de blir avkopplade av människor. Mm. Men för något orsak, Bregan och Genevieve, de är fortfarande kopplade. Så det finns något konstigt. Jag ser fram emot att se hur det utvecklar sig. Det är lite mystiskt.
Vi måste ju ta oss an Awakening också. Det känns ju
högaktuellt.
Ja, ja, men absolut. Det var en rolig detalj eftersom jag tänkte på vad du sa, Hanna, när vi kollade på trailer, att det skulle vara roligt att faktiskt spela The Darkspawns och att se världen från deras perspektiv. Och här vi träffar en Darkspawn som pratar och låter ganska smart.
Faktiskt. Ja, det var ju det jag tänkte på då, eller på den här personen. Kanske inte att vi skulle alliera oss med Darkspawn generellt, men att han, antar jag, Architect. Jag vet inte vad han kallar
det.
Hur som helst. Det jag tänkte var att man skulle alliera sig i så fall med någonting som antingen arkitekten själv eller någon annan arkitekt.
Det är ju inte helt orimligt att det skulle kunna vara någonting sånt. Mm. Det vore ju också att vända på. Alltså, de behöver ju vända på saker hela tiden. Liksom.
Precis, precis. Mm.
Vi kommer först att prata om själv boken. Efter vi kommer att prata om Duncan, yay or nay. Vi kommer att prata lite kort om Fiona, what the fuck. Och vi kommer att prata om vad hände med Logan. Hur blev han sur, arrogant kändis? Och efter det, vi kommer att prata om Grey Wardens arbetsmetoder. Om de vet vart Old Garden är, varför tar de sig inte dit och dödar dem utan att vänta på en blight. Och vi kommer att prata om Darkspawns, The Veil, The Fade, The Betrayer, The Architects, Dreams and Visions.
Men jag vill också prata om Merrick lite mer förutsättningslöst. Jag vill jämföra Merrick med hur han var förr i tiden, förra veckan.
Nej, jag glömde det. Mellan Duncan och Fiona, vi kommer att prata om Merrick från valp till sad boy doing his best and transformation.
Ja.
Förlåt, det var den mest vid TikTok, jag bara hoppade det.
Så viktig var den inte. Men han är en vår gamla vän nu, vi måste ju beröra honom en smäll.
Absolut rätt. Yes. Så vi kan berätta om vår känsla om boken först.
Alltså jag reagerar nog mest på att nu i jämförelse så känns den förra boken mer lite sammanfattande. Alltså den hade kunnat göras dubbelt så lång. Jag är inte bra på att beskriva det här, men läsupplevelsen är på något sätt att det är en mer utbroderad berättelse och att det funkar mycket bättre när det är det, helt enkelt.
Jag tänkte på att den som har skrivit den här boken, vilket väl är David Gader fortfarande, har lärt sig mer om det här tricket show don't tell.
Ja, det också. Och sen att saker och ting får ta lite plats.
Ja, och jag tänker att det är liksom dramatiserat här. För så kände jag ganska mycket att det var i Stolen Throne. Att det var väldigt svepande allting och det var väl därför man inte riktigt trycktes med i de här. Man fick lägga ganska mycket själv.
Ja, istället för att typ Fiona tycker inte om Merrick så fick vi nu veta.
Ja, och det verkar finnas något där liksom.
Ja, ja. Men ja, nej, men det kanske är faktiskt lite huvudet på spiken det som händer. Och det känns mycket bättre. Alltså jag är mycket mer engagerad i den här berättelsen än jag var i den förra faktiskt. Och sen är ju arkitekten och Darkspawns och allting sånt är så himla spännande. Så det är klart att det här är roligare än en tronföljdstvist. Liksom.
Ja, alltså jag borde ju tycka det spontant. Eftersom det här är lore och allt sånt där.
Ja.
Och samtidigt tycker jag att Darkspawn är den tråkiga loren.
Fast inte arkitekten.
Nej, arkitekten är rolig. Så jag ser fram emot att vi ska träffa honom mer. Men alltså, problemet med det här är att det blir så snurrigt så himla fort. Mm. Så att jag är ju lite rädd. Och Deep Roads är ju liksom, okej, andas djupt. Vi kommer upp igen.
Någon gång. Men det roliga är ju att jag vet inte vad som ska hända. För jag har ju läst den. Liksom. Men
precis. Full disclosure. Att jag och Hanna har ju läst den här boken förut. Men det är ju 5 år sedan nu.
Ja, men ändå. Ja. Jag borde väl komma ihåg typ någonting.
Jag kan tänka att Duncan kommer att överleva eftersom vi ser honom i origin. Spoilers! Och jag kan tänka att det kommer inte att gå bra eftersom Blighten den finns i origins. Så lite spoilers för boken. Det är roligt att veta grejerna redan.
Men den är ju bättre. Den är ju bättre skriven.
Ja. Jag tror jag har en problem med dialog faktiskt, eftersom varje gång han beskriver grejerna, det är så bra. Han pratar med alla sinnerna. Mm. Så till exempel han säger att när Duncan pussar den här mage, hon smakar samma som strawberry till exempel. Och när han beskriver att det är jättekallt, man kan verkligen känna den här vind. Och han har en sätt att beskriva grejerna som är fantastiska. Men när personer pratar med varandra, det kan ta ibland typ 30 minuter för ingenting.
Det är intressant. Mm. För jag är ju ganska sån här, när man ska skriva bra, att man ska göra så här som du säger, Jennifer. Man ska smaka och lukta och det ska kännas. Och jag är så uttråkad. Det ger verkligen ingenting. Jag bara, åh gud.
För mig det blir det mer immersive att kunna känna de här grejerna. Men du tycker när de pratar?
Men så här är jag i allt jag läser, så jag orkar aldrig mer. Om det är någon som säger så här, åh, det var en så fin plats, så här såg rummet ut. Jag bara, I don't care! Prata!
Ja, men därför är den här boken bra, eftersom vi alla tre tycker om att läsa den. Så den har förmodligen en bra rytm, eftersom varje gång jag känner, okej, nu de har pratat tillräckligt, puff, de går någonstans, så det ändrar sig. Men det är rätt att boken innan var mer en introduktion för den här boken.
Ja, så jag tycker det också, att man känner som att den la grund, eller så här, den la en liten snabb grund för den Merrick vi träffar här och varför han är som han är.
Jag gillade ju aldrig riktigt Merrick i förra boken. Jag tyckte att han var liksom, han började som valp och han slutade som en lite surare valp. Typ, och det var ingen sån karaktärsutveckling jag riktigt kände att jag, den grep inte tag i mig, kan man säga. Men nu så här, 12 år senare eller vad det var, så känner jag bara, men Merrick, jag gillar dig lite nu. Han har liksom satt i någon slags position här i livet där han aldrig egentligen ville vara. Och det var ju tydligt redan i boken innan. Det blev ungefär så jobbigt som man hade kunnat tänka sig att vara valp och ha den här positionen. Och han har inte trivts i den rollen. Det har inte gått något vidare värst bra. Han har någon unge som han inte orkar ta ansvar för. Om man läser det här med lite så här ilskna ögon, vilket jag ibland gör, så kan man ju se att när Rowan i slutet av förra boken bestämmer sig för att hon ska ta ansvar för hela hans kungaliv, då gör hon det tydligen så bra att när hon försvinner så har inte han längre någon fast punkt och kan inte ta det här ansvaret. Då faller hela hans liv ihop. Liksom. Jag känner igen mig lite grann i det här.
Ja, det känner väldigt realistiskt på något sätt.
Jag håller med. Jag tycker han blir en mer, men en karaktär som är hel på något sätt. Jag tyckte han var lite schablonartad kanske och lite så här. Man fick aldrig någon riktigt grepp om honom i Stolen Throne. Utan, och såklart också för att vi har hela den bakgrundshistorien. Så att vi vet en massa saker om som har hänt honom. Och varför han blev som han blev. Så att det är klart att det bidrar. Men han känns ändå mer komplett som karaktär.
Jag tänker att det förväntade slutet. Alltså när vi lämnar honom i förra boken. Då känns det som att det förväntade där är att han blir äldre. Och han blir en riktigt bra kung som tar hand om landet. Och det blir bara bra alltihopa. Och så bara nej!
Nej, han typ en misslyckad pappa. Rowan dog. Allt blev liksom fel.
Men vad tycker du om Merricks transformation?
Jag tror inte han ändrade sig så mycket faktiskt. För mig, jag fick se honom igen som han var på början. Han måste vara kung och han vet inte hur. Och han är typ en valp igen och han bara springer samma som i den andra boken. Han springer igen iväg. Men nu är han bara ledsen eftersom han på början av den andra boken han hade ingenting. Så nu han springer iväg men han har förlorat mycket och han har en son men han vet inte hur han kan ha en förhållande med honom. Och jag känner bara jätteledsen för honom just nu eftersom han vet inte hur man hanterar livet. Typ han har aldrig lärt sig.
Men jag tycker att det här känns som en ganska bra grund att bygga den här boken på.
Och det är en karaktär som jag tycker om, som är lite idealistisk. Som nu han tror igen att han kan hjälpa Ferelden. Han går dit kanske för att bara göra något gott eftersom han har inte varit framgångsrik så mycket innan.
Ja. Jag tänker att vi kanske ska ta Fiona-punkten på en gång.
Absolut. jag förstår inte varför hon är så aggressiv mot Marik. Det är jätteroligt, men jag förstår inte varifrån det kommer faktiskt.
Hon måste ju på något sätt ha en bakgrundshistoria om någonting som hon har varit med om. Hon ger sig på det här då, att han har övergett sin son. Är inte det som är liksom hennes kritik?
Jag tolkar det så också.
Men det börjar innan, även innan de pratar om hans son, eller om hon tycker att han är en dålig kung eller han måste inte vara med. Men det känns att...
Alltså, inte det bara som första, inte svepskäl, men liksom det argumentet hon använde till Genevieve, att hon sa då att så här, vi kan inte riskera kungens liv genom att ta med honom till Deep Roads. Fast hennes egentliga så här ilska på något sätt kommer ifrån det här att han har stuckit från sin son som typ behöver honom liksom.
Vilket är rimligt, men ändå hon är så aggressiv mot
honom. Men jag tänker att man på något sätt liksom hintas om att vi kommer få veta mer.
Men jag tänkte i början så här, men hon är ju uppenbarligen, hon är ju superarg på honom av någon anledning. Det här blir roligt att ta reda på mer om. Och så tänkte jag, jag köpte nog de här argumenten om att hon, alltså hon har på något vis blivit övergiven någon gång. Och hon tycker att han beter sig som ett as. Och det gör han ju, verkligen. Och det är ju det som gör honom intressant också, att han faktiskt är ju ett as mot sitt barn.
Ja, nu att du säger det, jag kan föreställa mig om jag var Fiona och jag har den här kung som är så naiv och grej som säger, ja nej men jag kommer med er i Deep Road, jag skulle vara så arg också.
Ja men det är ju superoansvarigt liksom.
Ja.
Och sen kan absolut. Vi så här inifrån så kan vi bara, men Marik, vi förstår, vi har varit med dig på resan, vi fattar, du är inte den här killen. Och det här tänker jag, nej, det här är ju en bra konflikt då, för att vi på något vis kan liksom så här se båda sidorna och de har båda en poäng.
Och detta är rolig dialog. När de pratar, de pratar inte, när de skriker till varandra. Detta är roligt.
Om man skulle välja ett party, om man fick välja tre så skulle man ha med dem för bandret. Nästa punkt.
Ja. Nästa punkt är Duncan. Yay eller nej?
Yay!
Yay!
Ja, alltså mitt största problem, eller det var nog när jag läste första gången kanske, men att jag hade så svårt att få ihop honom med den här ganska värdiga typ medelålders mannen som man träffar i Origins. Att det kändes så här, men oj, hur gick det här till?
Något
absolut.
Ja. Men som karaktär så tycker jag ändå att han... Jag gillar att han är, fortfarande är en tjuv. Alltså, för att jag tror att om jag hade skrivit det här, då hade jag varit nobig nog att låta honom ha en tjuvig bakgrund. Men han har slutat med det nu.
Just det.
Duncan, jag är jättenöjd om karaktären. Jag tycker att han är roligt, han är intressant. Han har en olika bakgrund. Han kommer från gatan, han är en tjuv. Han struntar i de andra personer, han bara lever hans liv. Och han är realistisk igen när han måste lyssna på den här mage som gör en stor tal om vad som helst. Det är så rimligt att han bara... går iväg.
Jag också känner så här, blir det inte lite så gnälligt också på något sätt, att han är lite för tonårig kanske, eller inte tonårig, inte så, men
jag kan identifiera mig.
Helt sant, men att det blir, ja,
jag är lite tonåring fortfarande, men därför tycker jag att det funkar ganska bra. Att ibland man bara sitter och man känner nej, jag vill inte lyssna på det, och man kollar om det finns en dörr. Och, för mig han låter jätterealistiskt, så jag tycker att det är roligt att ha en karaktär som är totalt annorlunda från vad man förväntar sig. Han är en Grey Warden. Ja.
Han är ju en oväntad Grey Warden, det är han.
Ja, det hade nog kanske varit tråkigare att följa Duncan så som han dyker upp i Origins i den här berättelsen.
Prat om död av honom rätt snabbt, helt enkelt. Ja, han hade blivit så tråkig.
Ja, men inte så, men att följa den inre monologen hos den Duncan kanske hade varit mindre intressant än... Mm. Ja.
Han är fortfarande ung, han är typ mindre än 20.
Ja, 20 måste han väl vara i alla fall.
När han träffar tjejen, han mimiterar hans vänner eftersom han vet inte hur man gör. Och det är jätteroligt.
Så föds en player.
Precis.
Men han blev ju ingen, eller?
Ja, men han har slutat med det också sen när han blev 50.
Okej. Är han 50 i Origins? Nej. Hur gammal kan han vara i Origins? Om Kaelen är 9 här, eller hur? Visst var han det?
Ja.
Och han, vad kan han vara i Origins? Mellan 2030?
Ja, 2030, ja.
Ja. Så 15 år senare.
Då har egentligen, då är det någonting fel med timelineen här, för att alltså, då är ju Duncan för
i gammal. Vår ålder.
Ja, precis. Alltså, då blir det så här, då blir det en sån här, när de ska filmatisera böcker och alla alltid mycket äldre än de borde vara. Det problemet borde man inte behöva ha i en animerad spel. Men okej, fine.
Så den sista frågan från den här del är: vad hände med Login? Hur blev han en sur, arrogant kändis? Jag var så chockerad att han har fortfarande den här armor som han var känd med. Det funkar inte med hans karaktär. Jag vet inte, jag förstår inte alls hur han blev så sur och inte hjälpsam.
Fast det här att han inte tror på Grey Wardenarnas historia, det tänker jag är i karaktär. Fast det här just att han skulle behålla någon slags troférustning och den biten håller jag med om känns lite konstigt.
Ja, de målar ju upp bilden av honom som någon som har tappat tron. Alltså, han tappade lite geisten liksom och så blev han en gubbe. Han vågar inte åka hem för han tycker att det är så hemskt att vara hemma.
Det är okej. Ja, det går med karaktär, men jag vet inte, det känns off.
Jag tänker att han är en sån här som han har liksom gått helt upp i sin egen historia som krigshjälte. I Stone of Thrones så var han ju egentligen ganska mycket en familjeman, eller man ska säga. Alltså han gick väldigt mycket på pappan och sin familjehistoria, det var det som var den stora grejen för honom. Och sen då, när hans eget familjeliv är så fruktansvärt misslyckat, jag tänker att då går han helt upp i sin nya krigshjälteidentitet och en del av det är ju då den här rustningen som han liksom, det här är ju ett sätt att försöka
och det, göra det honom låter, rimlig. Det låter rimligt, men det är ledsen att de gör det en liten del om Kaelan och Marik, men de gör det inte en del om honom. Vi bara får veta att han har en familj, voilà, utifrån ingenting. Och det känns att det saknar något mellan de två. Vad du sa, det låter perfekt. Varför de sa inte det? Typ efter några år han sa att ha en familj var inte hur det var med hans egen familj innan och hans vänner som är förlorade och du.
Ja, men det är fint att vi kan rekonstruera en rimlig förståelse av varför han blev som han blev, helt enkelt.
Ja, precis.
Men för det är också så att han måste ju, vid någon tidpunkt vet vi att han blir den person han är i Origins. Och det måste ju finnas någon slags mellan, för han slutar ju inte Stolen Throne som den personen. Men han är ju närmare den personen här.
Vad tycker du om Login i den här boken, Hanna?
Alltså jag tycker ju hans reaktion på Grey Wardenarnas liksom begäran tycker jag är rimlig. Så, utifrån, alltså han har ju varit pragmatisk och negativ till det mesta nya förslag. Ja, men som sagt, den här troférustningen som han på något sätt går runt i sen han vann den känns lite, ja, konstigt. Det känns inte som den gamla Login skulle snarare lite skämts för att göra det.
Ja, men precis. Lore del om Grey Wardens arbetsmetoder.
Ja, alltså det här var ju bara någonting som slog mig när jag läste. Nu är det ett jätteproblem då att den här Bregan har gått ner i Deep Worlds och inte dött. Och då kan ju Darkspawnen ta reda på vart de här Old Gods är. För det är deras stora mål här i livet. Och Grey Wardernas enda mål här i livet är att slå ihjäl Archdemons när de kommer upp. Vore det inte då jättebra om man vet vart de är? Om man bara gick dit och slog ihjäl dem innan det blev en blight?
Men jag tänker det måste ju vara ett logistiskt problem på något sätt. Alltså dels att man riskerar, eller dels det är många dagspån i vägen. Och man riskerar att leda dem till Old Godsen och så blir det blights. Ja.
Men då kan man ju ändå slå ihjäl dem innan de kommer upp till ytan, tänker jag.
Om man, alltså jag tänker att nu är de ju inte lika starka som de var. Men det här är också så här väldigt mystiskt. Hur tusan vet de vart Old Godsen håller hus? Ja, har de vetat det hela tiden? Ja. När? Alltså,
man kan åtminstone tycka att de borde ha en slags bevakningssystem.
Det kan man verkligen. I alla fall när det begav sig på något sätt. För att nu, man har fattat att de har liksom tappat mark väldigt mycket sedan den här förra blightsen för 200-300 år sedan. Någonting sånt. Så jag förstår ju varför de inte kan göra det nu då, om de inte har folk. Men någon gång så var de väl
Ja, ja.
Han var på någon slags topp i maktposition och Grey Warden-antal och så vidare. Och efter en blight kunde man ju också tycka att så här, det borde varit fler som är med på det tåget. Att så här, nu kan vi ju bara ta och klara av det här då, ordentligt. Så att, ja, Nej, jag vet inte. Men jag tycker det är ett större mysterium hur de vet det.
Ja, det är ett stort mysterium.
Jag har ett problem med hela kontext och koncept faktiskt. Så jag vet inte om det är smart att berätta hur det funkar. Så först det fanns gods, bara gods. Okej? Okay? Och de var i en golden city. Okej? Okay? Som ligger i the fade någonstans.
Alltså inte först väl, för att det är ju Sola som skapar faden. Så att det här golden city och allt det här... Innan Solas gör det, då fanns ju gudarna i på något sätt samma, vad det nu är. Mm. Och så delar Solas av och då hamnar vissa gudar i The Golden City. Och sen de Forgotten Ones hamnar i Davis, någonting. Ja.
Eftersom för mig de är de samma gudar, så jag blev lite förvirrad att...
Jag tänker ju att Old Gods är The Forgotten Ones.
Ja, men precis. För mig jag har en känsla att det fanns gudar.
Det ser väldigt kritisk ut, Janne.
Ja, men jag tror att Old Godsen är Twinters gamla gudar.
Ja, det är de ju. Men att om man tänker vart de ursprungligen kommer ifrån, att de är de en del av det här förvisade alvpantheonet.
Ja, men det kan de ju absolut vara. Det är helt rimligt. Det skulle ju faktiskt kännas bra, för de är ju båda drakanknutna på ett sätt.
Exakt.
Ja.
Precis.
Och det beskrivs, så jag fattar det som, så liksom tar Old Godsen kontakt med Tevinter Majorna, eller de lär dem magi till och med på något sätt. Nu har jag lite detaljerna, är lite dimmigt här.
Ja, det är lite dimmigt.
Och Tevinter Mages, det finns en, de pratar att de har förstått immortality på något sätt. Så de är ganska avancerat med de här arts. Och då de går, Tevinter Mages på något sätt, de går i faden senare när the false gods are trapped i faden och de taintar det på något sätt.
Ja, eller om tainten finns i The Golden City redan från, alltså det här vet vi inte.
Ja, det här är väldigt oklart.
Det är väldigt oklart.
Men det är då The Golden City blir The Black City. Antagligen tainted.
Precis.
På något sätt.
Då.
Det är väl det åtminstone så som Chantrit säger att det är.
Så The Golden City blev tainted och blev The Black City.
Exakt, alltså det stämmer ju att det är Chantrits version som det här som liksom någon slags synd av något slag. Väl.
Ja, det var ju också en intressant sak med de här kapitlen, att de inleds med en del av Chant of Light. Och det var ju superspännande.
Jag tycker mycket om det, att kapitel börjar med olika referenser så här.
Men jag tänker också att, för att det mesta vi vet om det här kommer ju från att folk i böckerna och spel heter det. De refererar till vad Chantrit säger. Men något vi kan vara helt säkra på är att Chantrit inte kommer ha en sann bild.
Nej, precis. Det är sina egna åsikter.
Ja, och det kommer vara väldigt mycket utifrån att Andraste, som ju bara var en snubbe för långt senare än det här hände, har sagt något någon gång.
Jo, det var väl ganska så politiskt också, för hon gjorde väl, det var väl någon slags uppror mot
vinter.
För vinter, och då behövde hon ju en anledning till det, och då anklagar väl hon de här för att ha skapat, eller när de då gick in i fejden kroppsligen, eller hur? Eller säger jag fel nu?
Nej, men jag tror att du säger rätt. Då blir det här så här, vad vet vi egentligen? Vi vet att Darkspawn finns. Det vet vi ju. Och vi vet att de sprider taint. Det vet vi ju.
Och de vill vakna the old gods.
Ja, de vill åtminstone väcka något som de kallar för Old Gods.
Men när det händer, de blir archdemons. Men kanske det är inte goal. Det är deras mål. Deras mål är att vakna Old Gods. Men kanske att de blir archdemons, kanske det är inte deras mål. Kanske de förväntar sig att ha en hell god på något sätt. Och då kommer vi tillbaka till vad vi sa innan, varför The Grey Wardens, de går inte dit först, eftersom de är old gods, de är gods, de är starka personer som inte är elaka, så varför skulle de...
Grejvårdarna vill egentligen inte döda dem.
Precis.
Men då borde de ju ännu mer då se till att Darkspawn inte kommer dit. Varningssystem. Vi återkommer till att det vore bra med ett varningssystem.
Precis det.
När man liksom börjar prata om lore så hamnar man alltid i samma härva. Man hamnar i den här härvan av vilka gudar finns det egentligen och vad har de egentligen med varandra att göra. Det är ju smidigt på sätt och vis att de har konstruerat en värld där vi åtminstone... Vi hamnar alltid i pudens kärna, men då kan vi vara utan säkra på att det är kärnan eftersom vi alltid hamnar där. Men man har, alltså, det är väldigt oklart. Vi måste ju få reda på någon gång vad en blight är. Vi kan ju inte sitta och spåna om det om 10 år.
Men är det inte någonting, om vi går tillbaka till den här trailen, DA4-trailen. Alltså för där är ju ändå Solas då orb som ställs mot den här idolen. Som någon slags, jag vet inte, motsats. Eller du kanske övertolkar den här bilden.
Men det måste men, vi, det är det enda vi har att göra just. Ja,
men där, alltså Red Lyrium känns ju på något sätt som urblighten, eller?
Att det känns det
där,
ju så.
Att det var först Lyriumet som taintades på något sätt. För att också för att den här idolen, visst hittade de den i en taig som var liksom pre-första blighten på något sätt. Och att det här måste ha hänt mycket tidigare än vad vi vet. Och att då handlar det på något sätt om titanerna, antar jag.
Ja.
Och liksom vad som hände mellan dem och alvgudarna. Och det är ju någon konflikt på något sätt där.
Men alltså det är ju en jätterimlig grej det här som du sa att Old Gods är The Forgotten Ones. För jag tror att jag har tänkt att de inte är det för att Old Gods är många fler än The Forgotten Ones. Men det spelar ingen roll, för det är inte som att vi vet alla Forgotten Ones liksom.
Nej, alltså per definition borde vi ju inte.
Nej, men precis. Precis.
Sen är det ju någonting med liksom riktningar också, att typ The Golden City har någon slags här uppe i himlen lokalitet, även om det är The Fade så är det ändå det som på något sätt hintas, och så The Forgotten Ones har liksom blivit nedkastade i det här diabyss som vi inte riktigt vet vad det är eller om den ens finns i den fysiska världen, men också någon slags här känsla av en lokalitet långt ner
men,
i jorden.
Ja, men absolut, det är ju rimligt. Nu sparas på när jag fritt här. Det är vad vi gör. Solas är ju kompis med båda för att han är Loke. Och kan det vara så
att... Ska du inte utveckla den referensen? Han är en trickster, gud, precis. Ja,
och de finns lite här och var, och Loke är ju den som populärkulturellt är.
Men de har ofta en överskridande liksom, funktion där de kan röra sig mellan olika liksom, grupper på det sättet.
Det är väldigt inspirerad eftersom han har en son som är en wolf. Som heter Fenrir. Så. Bara säger ja. Så.
Ja, det.
Så spoiler för Dragon Age 4.
Det kommer egentligen vara en slags familjefade.
Det var det.
Jag hatar Major farsan.
Åh oh, gud, det skulle ju vara fantastiskt. Seriöst. En twist liksom. Och vi tog
det är den twist.
För det fina där är väl att poängen är att Solas ska ha typ varit lite tjenis med båda de här gängen. Liksom. Mm. Så som en trickster bör. Och han uttrycker nu, för 5 år sedan så kunde jag göra det här som ett rinnande vatten. Men han pratar någon gång i något banter, till exempel med Cole eller någon annan epa. Om att han tycker att det är tragiskt med blightar. Alltså det finns någon slags problematik med blightar. Och att han tycker att man måste göra något annat. Jag tänker, kommer han att göra vad Grey Wardenerna inte gjorde? Alltså att hitta en oblightad?
Mm. Alltså de har också... ju ett intresse, Mithal har ju ett intresse av att bevara den här Old Gods-själen. Och man får väl tänka att Mithal och Solas ändå har liknande agendor på något sätt.
Ja.
Att det här är liksom någonting som är värt att bevara, är det deras gamla kompisar, vad vill de egentligen? Alltså, ja. Så absolut, det skulle kunna vara alltså om så här en super liksom blight för att Solas då vill hitta Old Godsen.
Huh. Ja, och han vill inte att de ska blightas liksom.
Nej.
Vi kan inte få en till blight. Vi har varit med om det redan. De kan inte göra det en gång till. De måste vända på det. Och hur vänder man på det? Jo, man hittar en Old God utan att den är blightad. Och vem ska hitta
eller,
den?
Eller man hittar två Old God.
Man hittar två.
Samtidigt.
Ja, små. Men vi ska ju uppenbarligen hantera de här på något sätt. För att det är ju taint överallt som vi spoilas med.
Är vi inne liksom på allmän lårkunskap, vad det nu kan vara? För den här kniven är också spännande, för den känns ju som något det beskrivs ju nästan som en Red Lyrium-grej, eller?
Kontext. Så, ja, Duncan, ja. Han är uttråkad av den här prat av Mage i Circle of Magi, så han går runt och han tjuvar grejerna. Och han tjuvar en kniv som han hittar. Och det finns en liten mening som säger att när han har den mellan hans
att den känns mot huden på något sätt. Ja, precis. Alltså den beskrivs så Red Lyrium-aktigt, liksom, att den är svart då med de här röda på något
veins.
Sätt. Veins, ja. Men det pratas om att det skulle vara som obsidian-aktigt material på något sätt.
Absolut.
Och också att den har en drake, drakhuvud som, vad heter det, hjalt? Nej, vänta.
Är det det?
Pommel.
Det kommer inte ihåg det.
Jo, men nu ska vi se. The hilt was beautiful, bla bla bla. Leading up to a pommel carved into a roaring dragon's head.
Ja, men den här känns ju absolut som att den är blightad. Spännande. Det reagerade jag inte på överhuvudtaget.
Den känns bra när han har den på hud, så det känns något.
Är det för att han är en warden så att han har taint i sig liksom?
Ah.
Vad ska vi prata om nu, Jennifer?
Så nu vi fortsätter med Dream and Visions. Och du pratade om Dreamwalkers, eller hur?
Just det. Ja, men att det finns vissa personer som har liksom tillgång till fejden på det sättet. Det behöver inte vara major nödvändigtvis, väl? För den här Genevieve är väl inte mage?
Men så har de inte att vet du, en tillräckligt stark vision kan drabba vem som helst.
Det kanske de till och med sa. Mm, sant.
Jag tror det.
Mm. Men de här dreamers är väl ändå lite mer... Är de major alltid?
De är major.
De är, just det.
Och de var tydligen vanliga förr i tiden, men väldigt ovanliga nu. Det är därför Fenrir är så speciell, som vi pratade om. Alltså denna pojke.
Och vad gör unikum. Dream? vad gör dreamers? Eller vad kan de?
Jo, men det är en mage som kan gå in i fejden utan att använda lyrium eller blood magic.
Så... Oh, alltså fysiskt in i fejden? Nej.
Nej. Nej, det tror jag inte.
Men kan inte alla major gå in i fejden? Eller vad
de jo, men det är bara när de drömmer. Men jag tror inte att de gör så mycket där. Medan streamers på något vis kan liksom påverka fejden.
Stalkers är de som kan göra det utan att använda någonting faktiskt. Det är en särskild ability som Fenriel har.
Vickin säger att dreamers kan påverka folk i deras drömmar. Alltså de kan gå in i andra folks drömmar. De kan också döda dem i the fade. Och vissa kan, om de drömmer på gamla ställen, så kan de få tillgång till den platsens minnen och så.
Det påminner mig när Solas säger att människor, de är samma som tranquils för honom eftersom de har ingen tillgång till fade. Och dreamstalkers, de är precis vad kan rädda världen eftersom de är en bron mellan Buddha och... Man kan lyssna på dialog och tänka om han... tar bort veilen och fade blir på en sida med alla smarta människor som vet och är gudar och allt. Och människor, de har ingen tillgång alls till fadet. För honom, det är samma som en död.
Ja. Sure. Ja, för att han ser väl på dvärgar som typ stenar.
Ja, precis. No, not racist at all. Nope.
Nej. Nope. Helt oproblematiskt.
Nope.
Nej, men hörni, jag tror inte det kommer längre.
Har vi svarat, vad är Darkspawn egentligen?
Vi har ingen aning.
Är det inte någonting med någon broodmother?
Jo, det är broodmother, ja. Och hon föder väl fram Darkspawn på något sätt?
Spawn, och om vi ska ha någon slags övergripande diskussion om Darkspawn så måste vi nog vänta tills vi vet lite mer, kan lite mer. Mm. För det här blir nog...
Men vi kan ju konstatera att det här är en sak vi behöver ta reda på mer om. Som vi måste vara uppmärksamma. För vi kommer ju träffa en del Darkspawn. Spoiler alert i den här boken.
Nej! Spoiler!
Nej, men det här är att vi får helt enkelt återkomma. Vi kommer återkomma till exakt de här frågorna tror jag ungefär varje gång vi läser den här boken. Och kanske vi kommer lite längre. Vilket ju är härliga framtidsutsikter på många sätt.
Vi hörs!
Ja! Hej då allihopa!
Hej då!